Och det tänker jag också så här i efterhand. Så det var ju verkligen inte otydligt för dem att jag var där ofrivilligt. Mm. och att det här var en oömsesidig sexuell handling. Mm. Det var ju basically att jag låg där och var typ helt borta.
Mm.
Och de utförde diverse sexuella handlingar mot mig. Mm. Det var ju väldigt... Alltså, jag kan ju se tillbaka på det nu och bara, det här var ju enormt uppenbart att jag inte ville.
Mm.
Och det har ju också funnits flera filmer där jag har... Alltså jag har fått höra det på rättegångar där jag liksom ligger och gråter och skriker, eller där jag säger nej, eller där jag bara inte säger någonting alls, man bara hör honom. Så jag menar, jag vet ju att de måste ha förstått. De kan inte ha trott att det här var frivilligt från min sida. Det går inte. Mm. Så dum är man inte liksom. Jag tänker att jag sitter ju här och jag går ju i privat psykoterapi nu. För det är den enda möjligheten för mig att få traumabehandling.
Mm.
Och det är också ganska sjukt kan jag tycka. Att så här, jag har blivit utsatt för övergrepp under 7 år. Och jag har ändå haft kontakt med många samhällsinstanser som hade kunnat skydda mig från en mycket tidigare ålder.
Mm.
Och jag har haft kontakt med rättsväsendet som hade kunnat ge mig upprättelse. Jag kan verkligen tycka att så här, samhället har svikit mig. Och nu så är det också helt omöjligt att få vård för alla de konsekvenser som de här övergreppen har gett. Och då blir det som ett ytterligare svek. Så jag kan tycka att så här, samhället ska ta ett mycket större ansvar kring de här frågorna.
Mm.
Och lägga ner enormt mycket mer resurser på att ta hand om och hjälpa personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, men också på att förebygga att sexuella övergrepp överhuvudtaget sker.
Ja, hörni, kära lyssnare. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska ha för inledning på det här avsnittet. Det jag vet, det är att när hela den här debatten om sexköp började för någon vecka sedan, så blev jag och många av er som lyssnar och som följer mig på sociala medier väldigt upprörda över att fel perspektiv fick uppmärksamhet i media. Och när jag hade kommit över min första ilska så tänkte jag också att jag är ju faktiskt också ett media med tusentals lyssnare och har ju också möjligheten att sprida rätt perspektiv i de här frågorna. Så därför så bjöd jag in Gabriella till podden. Och jag är så tacksam att hon kom hem till mig idag och vi fick ha det här samtalet som ni kommer att få lyssna till. Och vanligtvis så skriver jag ju långa liksom manus med mina inledningar till alla avsnitt. Men den här gången tänker jag att jag pratar direkt ifrån hjärtat, vilket ni kanske hör. En måndagskväll, sent. Jag har precis suttit här och klippt klart avsnittet. Och känner mig rätt nere. Men jag tänker att det är viktigt att vi lyssnar på de här historierna. Och att vi försöker att ta in det så gott som det bara går. Och det är väl min uppmaning till er att lyssna på det här. Ta in så mycket som du kan. Och sen hjälp gärna till att sprida avsnittet så mycket som det bara går i sociala medier, överallt. Så att vi belyser rätt perspektiv i den här debatten. Så se till att lurarna sitter bra. För här kommer en tung timme med Gabriella Kärnekull. Vi säger hej och ett jättevarmt välkommen till Gabriella Kärnekull Wolfe. Ska man säga alla dina namn?
Det får man gärna göra. Det sista uttalas Wolf, men det är ingen som vet om det.
Wolf, du ser till och med det. Jag brukar alltid fråga gästerna, så här, fick jag till det rätt nu? Då fick jag inte det den här gången.
Tyvärr, men det är ingen annan som får till det rätt heller.
Nej, och jag är ju jätteglad att ha dig här idag. Vi är båda lite nervösa.
Ja.
Vilket är... helt okej, tänker jag. Och inte så konstigt med tanke på vad vi ska prata om idag.
Yes.
Jag tror att de flesta av mina följare och lyssnare vet vem du är.
Mm.
Men ja, det är kul. Och du gör en så sjukt viktig sak. Och jag vill ju ha med dig för att belysa rätt perspektiv i de här frågorna som diskuteras mycket nu om prostitution och sådär. Mm. Och att vi liksom sätter rätt ansikte på de här frågorna. Det kändes jätteviktigt för mig. Mm. Så du kom ju ut som ett litet bonusavsnitt här på en... Ja, precis, på en tisdag. Vanligtvis släpper jag på söndagar, men nu blir det lite bonus här.
Yes.
Så vi förvarnar lyssnare att det kan bli lite tungt. Men jag tänker att vi kör igång. Du har ju startat Inte din hora, som är en organisation för kvinnor som har varit prostituerade, eller hur?
Ja, precis.
Men jag tänker att jag kommer ju lämna över scenen till dig här. För jag vill ju gärna att du ska få berätta din historia för lyssnarna. Så att, hur började det för dig? Vem är Gabriella?
Ja, jag föddes 1998. När jag ska.
Ja, precis.
Nej, men jag... Alltså, mina prostitutionserfarenheter började väl... Svårt att veta vart man ska börja någonstans. Men jag skulle säga att det... Jag blev utsatt för en våldtäkt när jag var 12 år.
Mm.
Och sen efter det så blev jag utsatt för grooming på internet under flera år.
Mm.
Och det eskalerade till att jag började utföra sexuella handlingar på nätet i utbyte mot ersättning då.
Mm.
Och sen när jag var 15 så träffade jag någon IRL.
Mm.
Och sen började jag ta betalt för det också.
Mm.
Och det pågick fram tills att jag var 19, med lite uppehåll här och där, lite så fram och tillbaka. Och sen ganska snart efter att jag slutade sälja sex, bara några månader senare egentligen, så startade jag Inte din hora.
Mm.
Och jag och min kompis Amanda startade det som ett MeToo-upprop ursprungligen för kvinnor och transpersoner med erfarenhet av prostitution.
Mm.
Men sen upptäckte vi ganska snabbt att det forum som vi hade lyckats skapa och den plats som vi hade tagit i debatten, alltså det var ett tomrum som vi fyllde. Det var liksom viktigt att vi fanns kvar helt enkelt. Så vi utvecklade uppropet och nu är vi en ideell förening.
Mm. Men om vi backar då, 12 år och blir utsatt för ett övergrepp. Var det någon i din närhet som utsatte dig för det, eller vad var det som hände där?
Det var en äldre kompis.
Mm.
Så han var ju också ett barn. Men jag tyckte han var stor då.
Ja, precis. Hur gammal var han?
Han var 14.
Ja. Och vad hände med dig då? Alltså 12 år och det, då är man ju inte ens könsmogen, tänker jag.
Nej. jag fattade inte alls vad det var som hade hänt. Så
Nej.
Det tog väl typ ett år innan jag kunde sätta ord på det.
Mm.
Och då började jag liksom googla och jag hamnade på tjejjouren.se och deras olika faktasidor. Och till slut så fattade jag vad det var jag hade varit med om. Liksom.
Mm.
Och jag mådde ju dåligt innan dess. Och jag så fattade att det var någonting som hade gått fel.
Mm.
Eller hur man ska säga. Men jag hade inte alls orden för det.
Mm.
Men sen så när jag fattade att så här, oj, jag har blivit utsatt för en våldtäkt. Då mådde jag nästan ännu sämre.
Mm.
Och blev... Ja, men väldigt deprimerad och isolerad mig under flera år. Liksom.
Mm. Det var en treårsperiod där som du liksom... Du blev emo, det var allt innan du började att sälja sex liksom, när du var 15 år.
Ja, precis.
Hur hanterade du det under de här tre åren? Vad hände med dig då?
Ja, alltså i början så var jag blev ganska ensam. Innan det här så hade jag mycket... Alltså jag hade många kompisar, jag var ganska populär. Det gick väldigt bra i skolan. Allt gick bra liksom.
Mm.
Men sen efter det här så förlorade jag många vänner. Mina betyg gick ner. Slutade gå på vissa lektioner. Och sen så började jag då... Alltså jag självskadade på olika sätt. Och sen så började jag... Efter ett tag började jag ta droger och rymma hemifrån. Det blev liksom mer och mer... Att jag blev mer och mer utåtagerande.
Mm.
Men sen när jag var 14... så kom jag i kontakt med BUP.
Mm.
Så jag kom i kontakt med BUP innan jag började sälja sex egentligen.
Men, du pratade inte med någon om det här övergreppet alls? Eller du blev utåtagerande och tog ut det på dig själv på något sätt?
Ja, precis. Jag hade ett par kompisar som visste om det.
Mm.
Men jag pratade inte så mycket om vad som hade hänt egentligen.
Mm.
Men de visste att någonting hade hänt liksom.
Sen kom du in på BUP. Vad fick du för hjälp då?
Så jag har ju alltid haft ganska mycket problem med att prata under mina terapitimmar. Så jag var ju väldigt tyst med min psykolog. Och till slut så började jag väl prata lite grann. Och sen så dröjde det tills, strax efter att jag hade fyllt 15. Då sålde jag och en vän till mig en så här barnpornografisk video på internet. Som så här någon live regisserade då.
Mm.
Och efter det, eller i samband med det, så berättade jag på BUP att någonting hade hänt. Liksom.
Och då var det ni som var med liksom, i videon? Som
ja, precis, eller? Ja. Precis, precis. Så då berättade jag på BUP, men jag vägrade prata om det. Jag, liksom, jag tror att nej, så här var det. Jag berättade för en kompis som berättade för sin psykolog på BUP, som sen berättade för min psykolog. Mm. Så jag berättade det inte ens. Nej. Och sen så tog de upp det med mig och mina föräldrar, och jag blev jätteupprörd. Och så vägrade prata om det. Och sen blev jag inlagd på BUP i några veckor.
Mm. Vad var det som gjorde att du vägrade att prata om det?
Jag skämdes jättemycket, tror jag. Mm. Jag tror inte ens att jag själv visste att jag skämdes. Jag visste bara att så här, det här kan jag inte prata om. Det här känns bara jättejobbigt.
Mm.
Och jag vill bara bort härifrån. Liksom. Men jag tror att jag i efterhand så kan jag känna att... Ja, men jag tror att det var mycket skam i det. Liksom.
Mm. Ja, för du skäms, men det är ju inte du som har gjort fel. Det är ju de som har regisserat och liksom iscensatt den här filmen. Vilket är, vad är det för typ av människor som gör det? Hur hittade de dig? Liksom?
Gud, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var då. Men då var det väl via olika hemsidor som jag var inne på mycket, tror jag.
Mm.
Och sen addade de varandra på typ Skype eller Kick eller något.
Mm.
Och sen så skötte man resten av kontakten där.
Mm. Ja, det är ju tragiskt. Ja. Och då blev du inlagd på BUP. Och vad hände sen? Alltså jag blir så här, jag vill ju veta allt. Men jag vill ju förstå. Jag vet inte om det går att förstå. Tror du att det går att förstå?
Jag vet inte riktigt. Jag blev inlagd på BUP på grund av att jag blev så upprörd där.
Ja.
När de fick reda på det. Jag blev väldigt, väldigt... utåtagerande, och jag typ slogs och grejer.
Mm.
Det var därför jag blev inlagd på BUP. Men sen så till slut så blev jag utskriven och fick åka hem igen, och då jag tror inte att vi pratade så mycket mer om det då, som jag minns det. Jag ville ju inte prata om det, så jag kan förstå att vi inte pratade om det, men samtidigt så hade jag nog så här i efterhand kan jag önska att man hade kanske förstått allvaret i det här lite mer.
Mm.
Att om någon... Vi hade ju också åkt till Malmskillnadsgatan och varit jättenära att sälja sex till någon och gått in i någons bil och grejer. Så jag menar, jag tror att det var, jag tycker ändå att det var väldigt tydligt att jag var på väg någonstans där det inte blev bra. Liksom.
Hur agerade din omvärld? Alltså, vad sa dina föräldrar?
Mina föräldrar lät mig väl inte ha datorn på natten typ. Stängde av wifi eller något, jag minns inte riktigt. Men annars var det väl inte så mycket mer egentligen.
Nej.
Det var väl typ det.
Och psykologerna, så kände du att du fick för stöd av dem?
Nej, alltså vi pratade inte så mycket om det. Någon gång så berättade jag att nej, men det var någon som hade fortsatt kontakta mig och som hotade att sprida bilder på mig och grejer.
Mm.
Och då sa hon att så, om han fortsätter kontakta dig så måste jag prata med dina föräldrar om det här.
Mm.
Så efter det så sa jag ingenting mer. För jag ville inte att mina föräldrar skulle få veta det.
Vad hade du önskat att de skulle göra då? På vilket sätt skulle de ha hanterat det?
Så det är så himla svårt att säga efterhand. Jag hade ju önskat, så här efterhand så hade jag önskat att vi hade pratat mer om det. Och att jag hade kunnat få berätta vad det var som hade hänt. Jag tror inte ens att de fattade vad det var som hade hänt. Och hur långt det här gick. Liksom. Och hur alltså, allvarliga övergrepp som det egentligen handlade om.
Mm.
Så jag hade efterhand önskat att det fanns utrymme att förklara det. Och förklara att så här, det här har faktiskt pågått under en längre tid. Och det här är på väg att... Alltså jag är på väg någonstans där det inte blev bra. Jag tror redan att jag visste det då.
Mm.
Samtidigt som jag tänker att så här, jag hade velat prata om det. Så tänker jag att jag ville ju uppenbarligen inte prata om det då. Så det var ju svårt för min omgivning. Och jag vet inte riktigt hur man skulle ha gjort det egentligen.
För det här var innan du började liksom sälja sex, vad säger man, på riktigt, gör jag situationstecken liksom. Men det här var på något sätt första grejen som hände utöver övergreppet så, eller?
Ja, det här var första grejen som hände utöver, alltså det här var första gången som det närmade sig att jag träffade någon i verkligheten. Alltså jag vi stämde ju träff med någon och vi åkte med Malmskillnadsgatan. Och alltså det var nära liksom. Mm. Innan dess så hade jag hade ju också gjort filmer och sexuella handlingar över internet i utbyte mot ersättning. Men ja.
För det var där det började. Du var på någon form av sociala medier eller som det...
Precis. Det var väl dåtidens sociala medier. Alltså Facebook fanns ju då också, men det är inte riktigt som nu. Men då fanns det olika chattar på internet och olika så här ungdomssidor.
Mm.
Typ snyggast.se fanns det någon sida som hette. Mm. Och lite sådana sidor.
Och Kik, eller vad heter det? Kik?
Kik, precis.
Mm.
Och Skype och så vidare.
Ja, och då groomar de det. Hur gör de då när de liksom... groomade dig och fick dig att börja göra de här sakerna?
Grejen är ju att man inte ska lägga märke till det. Hade jag lagt märke till det, då hade jag ju på något sätt kunnat undvika det. Mm. Så det var, jag vet inte. Det var, alltså då visste jag ju inte vad det var de gjorde. Men nu i efterhand kan jag ju se att de var väldigt försiktiga med att så här gå över en gräns i taget på något sätt.
Mm.
Alltså de pushade långsamt. Så här, ja men har du gjort det här förut? Och så här, kollade vad man hade för tidigare erfarenheter, hur långt man hade kommit in i den här processen. Frågade liksom först om så här, ja men kan du skicka bilder på din mage? Och sen när man hade gjort det, eller när man visste att så här, ja, hon har gjort det förut, då frågade de vidare om man kunde skicka bild på ens bröst och så vidare.
Mm.
Så det var ett långsamt gränsöverskridande som till slut gjorde att jag ju utsattes för ganska så allvarliga övergrepp över internet då.
Mm.
Men då var det någonting som jag tänkte var normalt. Jag hade ju inte börjat med det när jag var 12 och inte hade gjort det här tidigare. Men då till slut så hade jag inga gränser kvar på något sätt.
De är rätt utstuderade i hur de gör det liksom. Eller hur?
Ja, precis. Det skulle jag definitivt säga att de är. Och sen så frågar de ju också hur man mår, alltså hur det är i skolan, hur ens relationer med ens föräldrar. De fiskar ju liksom efter vad det är de kan trycka lite på vilket sätt de kan vara viktiga för en. Om man känner sig ensam eller om man säger att jag kan inte prata om det här med någon, då ser de till att prata väldigt mycket om det. Så att de på något sätt, så att man blir beroende av dem liksom. De ska fylla en funktion i ens liv som fattas.
Mm.
Och jag upplever att de gör det väldigt medvetet.
Mm. För många tror ju att det här är frivilligt. Alltså att man... Och det man måste tänka på, du är ju ett barn. Men det är ju där diskussionen hamnar ibland. Att det är ett val att skicka de här bilderna och att göra den typen av grejer. Liksom.
Ja, men som sagt. Jag tänker att jag var ett barn och... Alltså jag visste ju inte riktigt vad det var.
Nej.
Vad det var jag höll på med. Och det var ju på något sätt en väldigt ojämställd... Det blir alltid en väldigt mycket maktobalans.
Mm.
När en typ på ena sidan skärmen sitter en 45-årig man som är fullt medveten om att så här, det här är olagligt. Det här, hon har inte haft några tidigare sexuella erfarenheter. Hon är 12, hon är naiv. Och sen på andra sidan skärmen sitter en 12-åring som inte alls har samma kunskap. Och som inte alls förstår att, så här, vad som är normalt och vad som är onormalt. På så sätt blir det ju väldigt mycket den här vuxna mannen som får alltså, sätta gränserna för vad som ska hända.
Mm.
För man själv är liksom inte tillräckligt. Man har inte tillräckligt mycket kunskap, man är för naiv för att kunna vara med i det beslutet på något sätt.
Och så har man ju fortfarande en ganska oskyldig syn på världen och på människor,
precis,
tänker jag.
Precis, man tänker ju inte att så här, de lurar mig, utan man tänker, ja, fan vad schyssta de här som frågar mig hur det är i skolan, så kan jag få prata skit med mina kompisar.
Mm.
Typ. Alltså, fattar du?
Mm. Kände du att du fick någon form av relation till de här männen? Alltså att de blev dina kompisar liksom?
Verkligen, gud ja. Och alltså, i samband, det var ju något år efter den här våldtäkten då, som jag... Alltså verkligen började må dåligt. Alltså jag blev typ deprimerad.
Mm.
Och isolerade mig väldigt mycket. Och då hade jag inte så många andra kompisar heller.
Nej.
Så då blev de nästan ännu viktigare. Alltså senare, sen när jag började sälja sex när jag var 15, då gick jag inte till skolan. Så det var som att jag hade liksom inget liv. Det var väldigt tomt i mitt liv. Jag hade inga vänner, jag hade ingen skola, jag såg ingen framtid. Och de fyllde alla de där tomrummen. De blev min framtid och de blev det jag kunde göra om dagarna. Och de blev mina vänner. Och alltså, fattar du vad jag menar?
Mm. De blev ju relationer i ditt liv.
Precis.
Och sen bröt de ju ett sjukt förtroende, men... Det var ju något som du säkerligen inte insåg då, tänker jag.
Precis.
Du ville göra dem nöjd på något sätt, eller?
Verkligen, precis.
Ja.
De blev ju viktiga för mig. Och sen märkte man, alltså, det var ju också väldigt tydligt med att så här, man märkte ganska snabbt att så här, om jag säger nej så är det ingen som lyssnar på det nejet. Och det är också på något sätt att så här, det är först när man säger nej till att skicka en bild eller till någon form av övergreppshandling som man inser att man inte blir lyssnad på. Och det är först då som man får panik. Så på något sätt genom att säga ja hela tiden så kan man skjuta upp den där känslan av att så här, jag kan inte komma bort härifrån.
Mm.
Man kan liksom låtsas om det typ. Så på så sätt så var det också som att jag gick med på allt för att ja, men jag visste att om jag sa nej så blev det värre liksom.
Blev de blev arga liksom, eller hur reagerade de när du sa nej?
Ja, eller de bara gjorde det ändå liksom.
Mm. Och pressade dig på att de skulle dela tidigare bilder eller hur?
Ja, precis. Eller bara, det kunde också vara så att de bara var elaka. Alltså de kunde kalla mig för saker och man kände sig nedtryckt liksom.
Ja.
Så.
Och då har du fått sämre självförtroende och självkänsla av att du liksom tvingas göra de här sakerna och sen så börjar någon också att trycka ner dig ännu mer.
Ja, precis, för att jag inte gör det. Och då blir det ju, och sen till slut så blir det också så att eftersom att de fyller så många funktioner i ens liv och eftersom att det fyller en så stor del av ens vardag så blir det som att det är ens hela identitet. Alltså det är ju allt jag är. Och det påverkar ju också självkänsla oerhört mycket.
Och sen blev det här normalt för dig?
Precis.
Att skicka bilder över nätet och...
Precis.
Och hur kommer det sig sen att du började liksom att träffa folk IRL? Vad var det som...
Jag började prata med en man som var så snäll mot mig och han var, jag vet inte riktigt vad det var med honom, men han var speciell på något sätt till skillnad från de andra. Mm. Och han hade väldigt mycket tålamod med mig också.
På vilket sätt tålamod?
Alltså jag, med andra, alltså det var ganska länge så att jag bestämde träff med folk och sen dök jag inte upp för att jag vågade inte. Och jag gjorde det med honom också. Men då, han var kvar. Han blev inte arg eller något. Utan han bara, jag förstår att det här är läskigt för dig. Och så. Väldigt manipulativ.
Mm. Hur gammal var han, vet du det?
Han var typ 30, kanske. Mm.
Och han förstod och lindade in dig?
Ja, gud ja. Nu i efterhand ser jag ju verkligen att han var väldigt manipulativ. Nog en av de mest manipulativa personer jag träffat.
Ja.
Men han var, alltså då såg jag ju inte alls det. Han var ju typ den viktiga. Han blev ju till slut den viktigaste personen i mitt liv liksom.
Ja. Du får nästan som känslor för honom liksom på något sätt.
Ja, precis. Och du vet, han hade ju sambo, han hade jobb och han skulle ju aldrig berätta för mig om någon annan eller för mig om mig för
Nej,
någon
precis.
Annan. Och han träffade ju andra tjejer också och sånt, men så på många sätt så var ju jag inte alls en del av hans liv, men han var ju väldigt stor del av mitt liv liksom.
Mm. Han blev väldigt viktig för dig.
Ja, väldigt.
Hur många gånger ställde du in med honom liksom innan du väl?
Det var kanske 2 gånger eller något.
Mm.
Men det, alltså vi hade ju kontakt i typ så här, mer än ett halvår innan vi träffades.
Mm. Sen vågade du dit och vad hände då? Alltså var sågs ni någonstans?
Vi sågs hemma hos honom.
Där han hade sin sambo också? Hemma?
Ja, nej, hon var inte hemma.
Nej, nej, men alltså där han delade liksom liv med sin sambo.
Ja. Precis. Och sen så, och så som sagt väldigt manipulativ. Vi åt lite mat och kollade på lite film och det var ganska så här normalt typ. Mm. Han var snäll, vänlig. Och sen så till slut så blev det då sexuellt.
Mm.
Utan att jag riktigt var beredd på det, men...
Och det var din första... Och vad hände? Alltså han, höll ni kontakten eller träffade du honom flera gånger?
Alltså jag höll ju kontakt med honom fram tills att jag var 19 och slutade sälja sex i princip. Ja. Däremellan så var det ett uppehåll för att polisen sa åt honom att sluta kontakta mig vid något tillfälle.
Mm.
Men sen fick vi kontakt igen ändå. Så vi hade ju väldigt mycket kontakt över de åren. Men sen så hade jag ju kontakt med en massa andra personer också.
Mm.
Efter att jag hade träffat honom så blev det ju som att då hade man gått över den gränsen. Då när andra frågade, ja, men kan du ses, du kan få 500 spänn, då var det inte så svårt att säga ja.
Nej.
För då hade man ju redan gjort det. Liksom.
Då hade du gått över den gränsen?
Precis.
Hur många träffade du?
Oj, det vet jag inte.
Nej, alltså totalt, men var det liksom flera i veckan eller flera om...
Ja, det var flera i veckan.
Mm.
Det var väl kanske 3-4 gånger i veckan som jag träffade någon. Men sen var det, speciellt när jag var yngre så var det också många som jag träffade, alltså många stammisar eller vad man ska säga. Många som jag träffade regelbundet. Så det var ganska, det kanske var ett 15-20-tal män. Män som jag då träffade ganska ofta.
Mm.
Och då blev det ju också, alltså som sagt, det blev ju att man fick en relation med dem och att de blev viktiga för en. Man lärde ju känna dem. Mm. Och de lärde känna en, liksom.
Vad är det för typ av män?
Alla sorters.
Mm.
I alla åldrar. Civilingenjörer. Fotbollstränare. Ja, sådana här konsulter.
Ja.
Jag vet inte riktigt. Sektionschef var någon som sa att han var. Jag vet inte ens vad det betyder.
Mm.
Men ja, alla olika yrken och många hade familj och sambo. Och, ja.
Och de berättade för dig? De berättade vad de jobbar med, vilken typ av alltså,
Gud,
liv?
Ja. Alltså, de pratade så mycket om sig själva. Jag vet enormt mycket. Eller det var lite olika i och för sig. Vissa sa verkligen ingenting. Vissa sa absolut ingenting om sig själva. Och ville absolut inte alltså prata. Småprata överhuvudtaget egentligen. Medan andra pratade enormt mycket. De pratade om politik. Och de pratade om sitt jobb. Och de pratade om sina barn. Och de pratade om någon anekdot från när de var tonåringar. Alltså bara random grejer.
Berättar de någonsin liksom varför de ville träffa dig? Alltså, hur kommer det sig att de ville...
Nej, det var inget vi diskuterade.
Nej.
Men då var det inte så här... Nu kan jag se på de här männen och bara... Ni är förövare. Liksom.
Mm.
Nu tycker inte jag... Nu är jag ju arg när jag tänker på de här männen.
Mm.
Men då var ju inte det någonting jag tänkte på överhuvudtaget.
Nej.
Så det, alltså, det föll mig aldrig in att fråga dem varför vi träffades.
För det här finns ju, det här är ju män som liksom säkert någon som lyssnar har träffat. Alltså det är ju det som är så, man har ju en bild av vem förövaren är.
Mm.
Men den bilden är ju så fel, tänker jag.
Gud ja. Ja, alltså de finns mitt ibland oss. Jag vet att någons tjej jobbade på socialtjänsten med barn och ungdomar. och så det var ju lite... De finns ju verkligen.
Men de som hade barn, vad sa de? För jag tänker, du var ju ett barn.
Ja, nej. Alltså, de brukade prata om sina barn en del. Visst, det var också olika i och för sig. Men många pratade om sina barn.
Det var någon som sa att de hade en dotter i din ålder, eller hur? Har jag för mig att jag har...
Ja, precis. Det var nog flera som har sagt det. Men en som jag kommer att tänka på nu som hade en dotter i min ålder. En styvdotter i min ålder hade han. Och sen hade han två andra biologiska döttrar.
Mm.
Som han pratade mycket om. Och det var så bilder uppe på väggarna.
Och han reflekterade inte över att du var samma ålder?
Just han förgrep sig på sin styvdotter också, som var i min ålder.
Och det berättade han för dig?
Ja, det var ju verkligen ganska sjukt. Men annars så diskuterade de inte det speciellt mycket. Ibland kunde de ju också prata om att så här... Ja, men jag tränar min dotters basketlag och nu börjar ju de få fina former. Alltså sådana grejer.
Mm.
Så det var inte... De hade ju intresserade av barn liksom.
Det är ju rovdjur.
Alltså verkligen.
Och de får jobba med barn.
Ja.
Är det någon av dem som har åkt dit, vet du det?
Gud ja. Det är, jag har polisanmält flera.
Ja.
Han som förgrep sig på sin dotter, han polisanmälde det. Men det ledde ingenstans.
Varför då? Det är ju helt sjukt.
Ja... Jag träffade en jättekonstig polis som tyckte att han bara, nej men det här är inte brottsligt. Och jag bara, men vadå? Han har ju berättat att han har förgripit sig på sin styvdotter. Han har berättat det här och här och här. Och de bara, ja men det här är inte hit. De kan komma på polisen mellan, de är intresserade av det. Alltså, det var jättekonstigt. Ja, väldigt konstigt. Så den anmälan lades ner direkt i princip.
Samhället skyddar förövarna återigen.
Verkligen. Men sen var det också flera förövare som blev dömda. Det var tre stycken som blev dömda.
Mm. För det jag tänker att många tänker när det kommer till liksom prostitution och sådär, det är att man typ går till Malmskillnadsgatan och ser man på något schabbigt hotell. Eller, och det är ju säkert så på många ställen också, men du var liksom hemma hos de här männen.
Gud ja. Ja. Och vi, ibland var vi i bilen, ibland var vi utanför min skola, ibland var vi hemma hos mig.
Mm.
Så det skedde ju verkligen i närheten av andra.
Men du sa att han, som den här första som du träffade, att polisen hade bett honom att sluta kontakta dig. Hur kommer det sig? Då måste ju ärendet liksom varit uppe.
Ja, alltså det var då på barnahus. som jag var. Och då, de utredde en massa olika förövare. Alltså jag hade ju fler kontakt med flera olika män. Och sen vet jag inte riktigt varför vi aldrig utredde den här första personen. Men jag tror att det var så att det fanns liksom ingen bevisning eller någonting.
Mm.
Men jag berättade om honom och att han fortsatte kontakta mig. Så då skickade de ett mejl från min mejladress.
Från din mejladress?
Ja,
uh-huh.
Tror jag. Eller nej, de kanske skickade det från sin mejladress, men till den mejladressen som brukade mejla mig. Och efter det hörde han aldrig mer av sig. Men sen så kom vi i kontakt med varandra av en slump.
Ja.
Vid ett senare tillfälle.
Och då fortsatte det?
Ja, precis.
Och det var det de gjorde. Alltså jag tycker att det är helt galet att du liksom ändå har varit inne i systemet och att ingenting har... Alltså att det har fått pågå så länge, liksom i 4 år.
Ja, verkligen. Det var ju, alltså jag fick ju hjälp under en period. Det var ju vissa polisutredningar som gjorde det, så det var ju vissa som dömde. Så jag fick lite hjälp från socialtjänsten. Jag fick en kontaktperson under en period som fick vara med mig typ dygnet runt.
Mm.
Under 9 månader eller något. Men sen så var det, jag tror att man till slut sa att så här, om inte det här funkar, då får du skylla dig själv typ.
Mm.
Alltså lite så, den mentaliteten var det, att man orkade inte hålla på med det hur länge som helst.
Och det är ju eller liksom så här, jag blir ju helt stum när jag hör det.
Ja.
Alltså att man liksom ändå...
Ja, eller, verkligen.
Alltså att det får fortsätta.
Ja.
Vad var det som gjorde att du fortsatte, tror du? Alltså att du liksom...
Alltså dels tror jag var mycket att det blev min vardag. Mm. Det var ju på något sätt det enda som var konstant i mitt liv. Mm. Och som sagt, det blev lite som en identitet. Så det var ju väldigt viktigt för mig. Och sen så tror jag också att det handlade om den här kontaktpersonen som jag fick då. Hon var jättebra.
Mm.
Men det fasades ut lite för snabbt. För att man fick plötsligt väldigt bråttom. För att jag var 17 och ett halvt. Jag skulle snart fylla 18. Och då behövde alla insatser fasas ut. Så man fick lite för bråttom. Och då började jag träffa personer igen. Och sen så brydde man sig inte så mycket om det. Och bara, nej, du får ingen kontaktperson ändå. Typ.
Mm.
Det var rörigt.
Mm.
Helt enkelt.
Men vad skulle du säga till dem som säger så här att man väljer att sälja sex liksom?
Alltså jag skulle säga att det är bullshit.
Mm.
jag kan prata i mitt perspektiv i första hand, men jag har ju också träffat många andra som säljer sex. Och i majoriteten av fallen så handlar det om att man hamnar där på grund av de förutsättningarna man har fått i livet.
Mm.
För mig så handlar det mycket om att jag groomades ju in i prostitution. Jag fattade ju inte att det skulle sluta med prostitution.
Mm.
När jag började skicka en magbild när jag var 12. Utan jag vaggades in i det på något sätt.
Mm.
Och till slut så blev det normalt. Jag vet inte hur man ska förklara för folk hur hela ens vardag och identitet kan förändras och hur mycket det påverkar en. Men det gör ju verkligen att man gör helt andra val än vad man hade gjort innan allt det här började. Det är lätt att säga att så här, nej men det är ett val och jag hade inte gjort det valet innan man hamnar i en situation där det blir allt aktuellt.
Mm. Ja, du var ju så pass ung när det började liksom den här groomingen och att det blir en del utav din vardag liksom.
Precis. Och jag tänker att det var också precis den åldern när man började så här frigöra sig från sina föräldrar.
Mm.
Och där andra sociala relationer blev allt viktigare.
Mm.
Så det var också en tidpunkt där det var, jag tror att det var väldigt lätt att få in mig i den världen.
Mm.
För att jag behövde ju på något sätt liksom frigöra mig från mina föräldrar som alla tonåringar gör.
Mm.
Och då blev det alternativet på något sätt.
Men du höll det här hemligt ganska länge för dina föräldrar. Och, för de visste om den här barnpornografiska bilden eller filmen som ni spelade in.
Precis.
Och sen höll du att du började sälja sex hemligt ganska länge, eller hur?
Ja, det var ett tag. Och sen till slut så berättade jag för min psykolog när jag var 16.
Mm.
Och sen höll han också det hemligt en liten stund.
Mm.
Och sen så berättade han för socialtjänsten och mina föräldrar.
Mm.
Men sen så gjorde ju inte, sen så tog det ett tag innan socialtjänsten gjorde någonting. Så allting tog väldigt lång tid.
Mm.
Det dröjde alltså typ 2 år från den där barnpornografiska filmen innan jag faktiskt fick någon hjälp.
Mm. Det är helt sjukt.
Ja, jag kan också tycka att det är lite sjukt. För man borde ju ha förstått att så här, det här kommer inte leda till något bra.
Det här är på allvar liksom.
Ja, precis. Verkligen.
Ja, det är helt... Men vad var det som liksom fick dig att inse att det här är någonting som jag måste sluta med? Eller förstår du hur jag... För du hade en massa insatser som fasades ut för fort. Och då var du 18, sen var du 19 och insåg att jag måste sluta med det här nu.
Ja, alltså jag... Jag förstod väl egentligen ganska länge att så här, det här är någonting jag måste sluta med.
Mm.
Det tror jag att jag förstod redan från början. Att det här är inte bra. Mm. Alltså det här kommer leda till någonting dåligt. Men det spelade ingen roll. Jag var så avstängd. Och det var så här, det var vardag. Och vad var alternativet? Jag kunde inte se någon annan framtid. Men det var väl sen där jag var runt 19 som jag började skaffa andra relationer. Och jag gjorde bra ifrån mig i skolan. Gick ut gymnasiet med väldigt bra betyg. Jag fick också ett stort skadestånd, så hade liksom aldrig behov av pengar. Det var väldigt mycket i mitt liv som bara löste sig. Mm. Rättsprocesserna tog slut.
Mm.
Och allt det här hände ungefär samtidigt när jag var 19 och tog studenten. Så strax efter det slutade jag, för att det var som att det fyllde ingen funktion i mitt liv längre.
Mm.
Jag hade en ny identitet och en ny vardag och ett nytt normalt.
Mm. Typ. Vad var det för relationer som kom in i ditt liv då?
Jag fick kompisar i gymnasiet. Mm. Och sen så tror jag också att det var... Alltså jag tror att det fanns en risk att jag hade börjat sälja sex igen. Men sen så ganska snart så kom ju inte din hora också.
Mm.
Och då blev ju det också en motivation till att inte börja sälja sex.
Mm.
Och det blev en gemenskap som jag kunde ta del av. Så då blev ju också det en del av min nya vardag och min nya identitet. Så då fanns det ett ännu mindre behov av att sälja sex.
Jag tänker ändå att de här relationerna du fick in i ditt liv, alltså hur kom de in i ditt liv, tänker jag. Om du förstår, du träffade dem på gymnasiet, men du har hållit på från att du var 15 till att du var 19 och liksom stängt folk ute ganska mycket. Hur tog de sig in?
Det var framförallt en kompis. Han hette Erik och vi blev kompisar. Det var på skolavslutningen i tvåan.
Mm.
Så blev jag jättefull och kunde inte ta mig hem själv. Och då var det han och en till kompis till mig, en killkompis, som tog mig hela vägen hem. Fastän det innebar att de missade deras buss.
Mm.
Och jag tyckte att det var väldigt snällt av dem.
Mm.
Och jag blev också lite... Jag tror att jag inte riktigt hade en syn på män. Alltså att det var... Jag hade inte riktigt förväntat mig att de skulle agera på det sättet. Så efter det så tänkte jag att så här, oj, det här är faktiskt... en person som jag kan lita på.
Mm.
Och som liksom inte kommer att utnyttja situationen på något sätt. Så efter det så tog jag kontakt med honom. Och sen så träffades vi fler gånger. Alltså det var flera tillfällen där jag också var väldigt onykter. Jag hade lite svårigheter med det under en period. Men och han fortsatte bara vara snäll och lyssna på mig. Och, ja.
Men han visste ingenting om det
jo,
du gjorde?
Jo, till slut så berättade jag det. Och det reagerade han också väldigt bra på.
Mm.
Så på något sätt så... Ja, jag fick väldigt ovillkorligt stöd från honom.
Mm.
Ja.
Han gav dig tillbaka tron på människor och män.
Precis.
Överlag.
Precis. Och jag tror också att jag hade lättare att knyta an till killar då. För att det var ju på något sätt det jag var van vid.
Mm.
Men jag kanske var van vid att knyta an till dem på ett lite så här sexuellt sätt. Eller vad man nu ska säga.
Mm.
Men det var ju aldrig aktuellt med honom. Utan vi var ju bara kompisar. Han såg mig bara som människa. Liksom.
Vad sa han när du berättade det? Alltså vad är att reagera på ett bra sätt, tänker jag?
Alltså jag var ju väldigt onykter i det här tillfället. Så jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag kommer ihåg att jag dagen efter ångrade mig så grovt mycket. Jag skrev till honom och jag bara, för fan, vad fan är det jag har gjort?
Mm.
Och då sa han så här, ja men vi ses nu.
Mm.
Jag kommer hem till dig. Och sen så träffades vi ganska snart.
Mm.
Och då sa han så här, nej men jag tyckte att det var jättebra att du berättade. Och du behöver absolut inte skämmas över det här. Och jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa, men han var väldigt tydlig med att så här, du har inte gjort någonting fel och jag är jätteglad att du berättade.
Mm.
Och om det är någonting du vill prata om så finns jag här. Och sen fanns han där. Och sen gjorde vi, större delen av tiden så gjorde vi helt andra saker. Det var ingenting vi pratade så mycket om. Men plötsligt så dök det upp ett behov av att få prata om det. Eller så dök det upp en rättegång. Och jag behövde bara få äta lunch med någon för att få en paus. Och då var han där. Så han erbjöd det stöd som jag behövde. Och resten av tiden så var han bara kompis. Och det var liksom det jag behövde. Jag behövde någon som var kompis. Som jag kunde umgås med. Som jag kunde göra grejer med. Och som bara behandlade mig på ett normalt sätt. Och som jag kunde prata med om politiska frågor. Men som också fanns där. Men jag behövde något extra.
Men det här villkorslösa liksom, att inte döma utan bara finnas där.
Ja, precis. Och att också jag kunde verkligen lita på att han, som sagt, att det fanns aldrig något. Det fanns aldrig något annat än vänskap. Att han ville liksom inget mer. Och det var, tror jag, också väldigt viktigt för mig då. Att jag fick kontakt med någon som inte såg mig på något annat sätt än som människa och vän.
Ja, du fick en annan identitet och det känns ju sjukt viktigt.
Verkligen.
För du var igång med massa rättsprocesser samtidigt.
Ja.
Som liksom har kommit upp under alla de här åren, eller hur?
Ja, precis. Ja. Plötsligt bara, ja, nu ska du komma in på förhör, eller ja, nu kommer en rättegång här. Så det kunde komma ganska plötsligt liksom. Men det hängde ju över mig under flera år.
Och då fick du sitta ner med de här männen som har köpt sex av dig.
Ja, precis.
Och berätta vad som har hänt.
Precis.
Och hur var det? Liksom? För det krävs ju som sjuk styrka, tänker jag.
Första rättegången så gick han ut ur rummet. Man får be om det. Men jag tyckte att det var ganska jobbigt ändå. Och jag var väldigt... Jag var dissociativ. Kallas det. Man blir lite avstängd och man svävar iväg och man är inte riktigt där.
Nej.
Så det hade jag vissa problem med och därför var det också väldigt svårt att beskriva vad det var som hade hänt. Så det är väl det jag mest minns från den rättegången. Och sen på andra rättegången då behövde jag inte närvara. Och på tredje rättegången då var det var ingen som hade betalat mig utan han hade producerat så här barnpornografiska filmer med mig och lagt ut dem på olika sidor. Så han åtalades för de brotten. Och då fick jag ju sitta i rummet och titta på honom. Men jag tittade nog inte så mycket på honom. Men jag fick höra hans förhör. Och då kom jag ihåg att han var så här: nej, men hon är ju sjuk. Jag förstår det nu, att hon är sjuk. Och hon har ett beteende som hon inte kommer lyckas sluta med. Och jag bara, men hallå.
De la skulden på dig.
Ja, vem är det som är åtalad här? Liksom? Är det verkligen mitt beteende som är det sjuka?
Nej.
Jag tyckte att det var lite... Ja.
Men du kunde ha den distansen liksom och se det, att det inte
då
var du.
Då kunde jag det, men då var jag också 19. Det var den absolut sista rättegången.
Men var det ofta så att de la skulden på dig liksom?
Alltså de gjorde ju aldrig det under träffarna. Då fanns det liksom ingen skuld som skulle ligga någonstans, utan det vi gjorde, det var ju helt normalt.
Jag tänker sen i rättsprocesserna att de...
Gud ja, då var det verkligen så att de lade skulden på mig och sa att det var ömsesidigt eller att jag hade ett problematiskt destruktivt beteende eller bla bla bla. Han, mitten rättegången, han tog på sig skulden helt och var så här: jag är så himla ledsen över det här och jag ångrar det här av hela mitt hjärta. Liksom.
Och han insåg att han hade...
Ja, men det var den enda.
Det var så ingen som kände ett övergrepp liksom, på barn? Nej.
Nej.
Det är ju tragiskt.
Verkligen.
Vad har de fått för straff?
Den första fick 3 års fängelse. Och den andra, som så erkände och hade dåligt samvete, han fick 1,5 år. Och sen den tredje och sista fick 1,5 års fängelse. Så de fick ändå... Det är ändå mer än vad de brukar få.
Ja, revansch, men samtidigt så sjukt. Alltså jag tänker så att man lägger skulden på dig och säger att du har ett sjukligt beteende. Så vad tänker du själv om att vi pratar om liksom sex som självskadebeteende?
Alltså jag ser ju det som lite problematiskt att man pratar om det som ett självskadebeteende, eftersom att jag snarare ser det som att man blir skadad av någon annan. Och som sagt, även om jag insåg att det här inte skulle sluta med någonting bra och jag insåg att det här var farligt Och jag var också ganska rädd. Även om jag insåg allt det här så var ju liksom rädsla, fara, övergrepp, det var vardag. Mm. Det hade pågått under så lång tid och det hade blivit så inkorporerat i min identitet. Att det var liksom, det fanns inga andra alternativ. Även om det rent praktiskt fanns andra alternativ så fanns de inte i min värld. Och därför, alltså det handlade liksom inte för mig åtminstone, handlade det inte om att jag skadade mig själv, utan det handlade om att jag var så van vid att skadas av andra. Mm. Att jag inte såg någon annan väg ut. Och jag tycker snarare att jag tror att de var mycket mer väl medvetna om vad det var som hände än vad jag var egentligen.
När var du riktigt rädd?
Så jag var ju rädd hela tiden. Jag var ju rädd under så här, från att jag var 12 till att jag var 19 var jag typ konstant rädd i princip.
Vad var det du var rädd för?
Jag gick runt och var konstant rädd liksom. Jag visste inte ens vad det var jag var rädd för. Ofta var jag ganska avstängd och sen var det som att så här, precis innan jag skulle träffa någon eller så här, precis innan någonting skulle hända så bara kändes som att jag inte skulle kunde andas typ. Då blev jag jätte rädd. Men som sagt, trots den rädslan så var det som att så här, jag tänkte aldrig att jag kunde gå därifrån. Det fanns inte i mitt, alltså, det fanns inte i mitt huvud.
Du stängde av när du var där?
Ja, verkligen. Och det tänker jag också så här i efterhand. Så det var ju verkligen inte otydligt för dem att jag var där ofrivilligt. Och att det här var en oömsesidig sexuell handling. Det var ju basically att jag låg där och var typ helt borta. Och de utförde diverse sexuella handlingar mot mig. Det var ju väldigt, alltså, jag kan ju se tillbaka på det nu och bara, det här var ju enormt uppenbart att jag inte ville. Och det har ju också funnits flera filmer där jag har, alltså jag har fått höra det på rättegångar där jag liksom ligger och gråter och skriker, eller där jag säger nej, eller där jag bara inte säger någonting alls, man bara hör honom. Så jag menar, jag vet ju att de måste ha förstått. De kan inte ha trott att det här var frivilligt från min sida, det går inte. Så dum är man inte liksom.
Så det har funnits filmer som de har visat på dig där du ligger och...
Ja, precis.
Och hur förklarar de det?
Nej, alltså, de förklarar ju med att det var samtycke. Och att nej, men jag var ju där frivilligt och jag säger inte nej och bla bla bla. Men som sagt, jag kan ju tycka att de ursäkterna är ganska absurda för att det är så uppenbart i de filmerna. Så jag har ju inte tittat på dem. Men jag har ju ändå varit med om det och jag har lyssnat på det efterhand. Jag kan ju verkligen tycka att så här, det är så uppenbart att det här är ett barn som är extremt utsatt och som absolut inte är här frivilligt. Det finns liksom inte, det finns ingen rimlig möjlighet att de kunde ha trott det, faktiskt.
Det finns ju en myt om den lyckliga horan.
Ja.
Att man gör det för att man tjänar bra pengar liksom.
Mm.
Hur pass bra pengar tjänar man?
Gud, jag tjänar typ ingenting. Jag fattade inte att jag kunde tjäna, alltså jag tänker så här. Och det här är flera som säger inte din hora, att när man var barn, man hade ju kunnat ta så jävla bra betalt för att det finns en enorm efterfrågan på barn, vilket är jättehemskt och liksom äckligt. Men det var man ju inte medveten om. Precis som att de kan typ göra vad som helst med en ur ett så här sexuellt perspektiv för att man inte har någon aning om vad som är normalt, så kan de också ge en extremt lite pengar för man har ingen aning om hur mycket man ska ta. Alltså man är ju naiv. Så jag tjänar sjukt dåligt med pengar. Ja.
Det är egentligen oväsentligt, men det är det som är så sjukt, det är som du säger, att det finns sån efterfrågan på barn.
Verkligen.
Och att folk liksom vill. Alltså jag tycker att det är så svårt att greppa, och att det typ är Anders Svensson som, nu bara kastar ur med ett namn här, ett vanligt svenskt namn, men att det är de som gör det.
Ja, verkligen.
En av 10 män köper sex.
Ja. Gud, ja.
Det är helt sinnessjukt. Men sen har du liksom, hur har du bearbetat det här i efterhand för att liksom sitta och våga?
Jag vet inte riktigt. Jag går ju fortfarande i traumabehandling.
Ja.
Det finns ju delar av det som jag inte är öppen med.
Nej.
Så kan man väl säga. Det är ingen som vet vad jag inte säger.
Nej, precis.
Heller. Men de delar som jag är öppen med, jag vet inte riktigt hur jag har kunnat. Jag tror att det också handlar väldigt mycket om att jag har varit med om så många polisförhör och så många rättegångar. Mm. Jag har ju gått igenom det här och berättat om det i detalj flera gånger. Mm. Även om jag inte har bearbetat i traumabehandling så har jag pratat om det väldigt mycket redan under polisförhör. Och jag har lyssnat på inspelningar. Så på så sätt har jag behövt exponeras för det väldigt mycket.
Och du har fått återuppleva dina övergrepp 1000 gånger om.
Precis,
liksom.
Och därför finns det många... många övergrepp som jag klarar av att vara ganska öppen med. Mm.
Men det är fortfarande jobbigt att prata om. Alltså det tycker jag, man ser ju på dig att du tycker att det här är jobbigt. Liksom.
Yeah.
Och det krävs ju en enorm styrka att liksom våga prata om det. Vad är det som driver dig till att liksom våga göra det?
För mig handlar det väldigt mycket om att jag vill förändra samhället. För att jag vill engagera personer i den här frågan. Jag vill att folk ska förstå hur den här verkligheten ser ut. Och jag vill att folk ska förstå vilka de här männen är och vart skulden är hemma. För mig handlar det mycket om att så här, jag vill öka kunskapen hos allmänheten. Och jag vill också att jag vill att det finns någon så här inneboende drivkraft i mig. Att få alla att vara på min sida. Och vara skitarga på de här männen. Typ. Mm. Så det är väl det någonstans som jag försöker uppnå.
Varför tror du inte att vi är det? Varför är det så?
Ja, jag tror att många är det. Men jag vet ju också att många inte är det. Jag menar, jag får ju mycket kommentarer i sociala medier om att nej, du får skylla dig själv. Vem är 15 och säljer sig själv? Du borde ta lite ansvar för dina egna handlingar och så vidare.
Mm.
Så jag får ju höra mycket sånt. Och sen så har jag också haft rättsprocesser där personer har blivit friade för att de har kunnat hänvisa till att jag var med på det här.
Hur har man hänvisat till det?
Alltså när man har sagt att jag samtyckte.
Ja.
Nej, men hon sa ja. Eller hon sa inte nej. Eller jag förstod inte att hon inte ville. Det var BDSM. Det är vanligt att de gråter och skriker då. Alltså fattar du? Den typen av ursäkter. Och jag har ju blivit, det har gjort mig också väldigt, väldigt arg och väldigt ledsen att de har kunnat gå fria. På grund av det. Att de har kunnat lägga skulden på mig och bara gå vidare med sina liv. Så det är väl också en drivkraft att jag vill att det ska bli jävligt tydligt vart skulden ska ligga. Och att det de gör är övergrepp.
Vad säger du om debatten som har hänt nu då efter allt det här med den kända profilen som fick massa utrymme och uppmärksamhet?
Nej, men jag tycker ju att alltså Paolo Roberto är en ganska typisk förövare. Han la ju också skulden. Eller han lade ju inte skulden på sitt offer så mycket som att han gav ursäkter för sitt egna beteende och sa att så här, men det här är ett självskadebeteende och jag blev utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och därför har jag det här beteendet och på så sätt ursäktade sina handlingar och försökte liksom få andra människors sympati på det sättet. Så på så sätt så tycker jag att alltså det var ganska bra på ett sätt att man fick se honom och fick se honom ursäkta sig själv och framförallt fick se andra experter förklara att de ursäkter han gör är ganska vanliga. För det är ju så förövare är. De ursäktar sitt beteende och de är vem som helst. De kan vara tv-stjärna också. Så på så sätt tyckte jag att det var positivt att debatten kom upp. Men sen så tyckte jag var synd att han fick vara först med att uttala sig om det övergrepp som han hade begått. Alltså jag kan bara tänka mig att tänk om någon av de männen som hade utsatt mig hade så dagen efter suttit i en jävla tv-soffa och berättat om övergreppen som de utsatte mig för. Mm. Det blir nästan ännu ett övergrepp. Alltså det är liksom, det här är min berättelse, inte din. Mm. Och det blir också på något sätt att de... Jag kan föreställa mig att om mina förövare satte sig i en tv-soffa dagen efter att de hade förgripit sig på mig så hade ju de berättat om övergreppet ur sitt perspektiv med alla möjliga ursäkter och bortförklaringar. Mm. Alltså hade jag suttit där och berättat då hade jag kunnat säga att så här, nej, men jag vände bort huvudet, jag sa nej, jag försökte ta mig därifrån. Medan de hade sagt att så här, nej, men hon sa ja vid det här tillfället. Och, fattar du vad jag menar?
Mm.
De får berätta allt ur sitt perspektiv och då blir det på något sätt de som deras historia som får höras.
Mm. Och det är ju kvinnan vi ska höra ifrån. Eller den här offret i det här fallet.
Precis.
Men jag tycker om liksom, debatten, för nu har vi ju hållit på länge och liksom, vi har inte, man kan ju aldrig lyfta frågan tillräckligt, men hur tycker du liksom att den har utvecklats, debatten, allt eftersom? För det blev ju totalt...
Ja, alltså nu har det ju dött lite. Mm. Det var ju väldigt upp liksom att först efter det här med Paolo Roberto så kom det en massa debattartiklar och regeringen kom ut med ett åtgärdspaket. Så det var ju jättebra. Men sen är jag ju orolig att det kommer stanna vid att säga, ah, men vi höjer straffen ett snäpp och sen gör vi inget mer.
Nej. Typ.
Och det är alltså, jag tänker att jag sitter ju här och jag går ju privat psykoterapi nu, för det är den enda möjligheten för mig att få traumabehandling.
Mm.
Och det är också ganska sjukt, kan jag tycka. Så här.
Mm.
Jag har blivit utsatt för övergrepp under 7 år. Och jag har ändå haft kontakt med många samhällsinstanser som hade kunnat skydda mig från en mycket tidigare ålder.
Mm.
Och jag har haft kontakt med rättsväsendet som hade kunnat ge mig upprättelse. Jag kan verkligen tycka att så här, samhället har svikit mig. Och nu så är det också helt omöjligt att få vård för alla de konsekvenser som de här övergreppen har gett. Och då blir det som ett ytterligare svek. Så jag kan tycka att så här, samhället ska ta ett mycket större ansvar kring de här frågorna.
Mm.
Och lägga ner enormt mycket mer resurser på att ta hand om och hjälpa personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, men också på att förebygga att sexuella övergrepp överhuvudtaget sker.
Mm.
Och liksom ge upprättelse till dem som utsätts.
Ja, för jag har varit inne på det flera gånger liksom under den här inspelningen, att du har ändå liksom varit inne i systemet i så många år.
Precis.
Med polis, med BUP, med psykologer, alltså allt, you name it, och ändå så måste du köpa privat traumabehandling. Det är ju helt sinnessjukt.
Ja, verkligen. Jag tycker också att det är helt sinnessjukt faktiskt.
Så där måste man ju göra någonting också.
Ja.
Tänker jag.
Gud ja.
För att hjälpa. Men hur får du stöd av din familj nu då? För de måste ju på något sätt ha insett hur allvarligt det här har varit.
Ja, min familj stöttar mig till 100%. Och det har de alltid gjort.
Mm.
De är guld.
Mm. Det måste vara skönt att ha dem, att det är så pass transparent liksom. Och det måste ju varit supersvårt för dem att hantera det här också under tiden, tänker jag.
Ja, alltså båda mina föräldrar, de försökte ju bara desperat få skydd och få hjälp. Och det var ju väldigt svårt för dem att veta vad som skulle fungera. Jag menar, jag visste ju inte. Så hade någon frågat mig, så här, vad vill du ha för hjälp? Jag hade ju inte kunnat svara på det. Jag visste inte vad som skulle hjälpa. Jag visste inte varför jag fortsatte träffa de här männen. Nu i efterhand kan jag ju se att det fanns en normaliseringsprocess och att de var manipulativa och att det här blev min vardag, identitet och så vidare. Det som jag har gått igenom. Men det var ju inte någonting jag kunde se då. Då var jag ju mitt i det. Och jag bara var. Jag var ju helt, alltså jag var på något sätt ganska borta och helt avstängd och förstod liksom inte vad det var jag var med om. Och det var ännu svårare för mina föräldrar. De hade ju ingen aning om varför det här hände. Och de visste knappt vad det var som hände. Och ännu mindre hur de skulle kunna få det att sluta hända. Så det var ju väldigt svårt för dem. Såklart.
Mm. Och så hamnade du i drogmissbruk och alkoholmissbruk och allt möjligt. Liksom för att döva det som...
Ja, jag vet inte om det var missbruk. Men, nej, men det var liksom... Ja, det var lite väl mycket av diverse substanser.
Och det var ett sätt att hantera det på?
Ja, gud ja, verkligen.
Vad skulle du säga till ditt 15-åriga jag?
Jag skulle nog ge henne en filt, lite varm choklad, sätta henne i en soffa, få henne att känna sig trygg. Liksom. Jag tror inte att jag skulle behöva säga så mycket som att jag skulle behöva skydda henne och få henne att känna sig säker. Liksom.
Mm. För det är så många ungdomar som hamnar i det här, liksom. Och det är ett jättestort mörkertal, tänker jag.
Verkligen, gud ja.
Vi hade ju Sandra Kanakaris härifrån.
Mm.
Och hon har suttit i samma soffa som dig här och hemma hos mig och spelat in podd. Och då pratade vi lite om det här som Ellencentret gör. Och att det är ett jättemörkertal som man inte vet om.
Mm. Verkligen.
Och det är som du säger, det är en normaliseringsprocess och man är ju rädd, skäms.
Man förstår inte vad det är som händer.
Nej.
Men även om vi nu börjar lyfta frågan kring prostitution, så är det så många som kommer hitta på ursäkter inför sig själva att säga, nej, men just det här, det är inte prostitution och det är inte sexuella övergrepp. Jag tänker både förövare och offer gör det för att på något sätt skydda sig själva. Ja, det är svårt att komma ifrån.
Vad är din tilltro till mänskligheten och män överlag just nu då?
Den är ganska obefintlig. typ.
Det måste vara jättesvårt att bygga upp förtroende för människor, tänker jag.
Ja, verkligen. Det är det. Men jag har ju inte din hora.
Mm.
Och gemenskapen där. Och det är framförallt där jag har mina nära och kära och mina vänner.
Och där delar ni liksom med varandra vad ni har varit med om och kan prata om det.
Ja, och det är väldigt många som känner och tänker likadant. Alltså det är många som har liknande erfarenheter. Det är många som har haft förövare som har, liksom, har manipulerat dem på samma sätt. Och det är också då man kan lägga märke till att oj, det här var sjukt utstuderat. Det har verkligen varit viktigt för mig.
Så har du svårt att ha förtroende och det är fortfarande jobbigt att prata om det och ändå är du här hos mig idag. Vilket jag är jätteglad, eller glad väl fel ord, men tacksam för. Vad var det som fick dig att känna så här nu, att du ville göra det?
Nej, men som sagt, alltså, jag tycker att det är viktigt att lyfta upp den här frågan och få folk att engagera sig i den här kampen och lägga skulden där hör hemma och förstå mitt eller vårt perspektiv på de här övergreppen. Det tycker jag är viktigt.
Är det tungt att bära fanan liksom, att bli en talesperson för en hel utsatt grupp?
Ja, på många sätt är det väldigt tungt. På många sätt är det väldigt givande också. Dels får jag så här mycket näthat. Jag får liksom all frustration måste man rikta mot en enskild människa och det blir mig på något sätt.
Ja.
Så det är jobbigt. Men sen är det också jobbigt att vara så öppen med de här övergreppen och att
du känner fortfarande skam på något sätt när du pratar om det, eller du?
Nej, alltså det vet jag inte om jag gör, men jag tycker att det är, jag kan ju känna att så här, om en, efter jag har haft en sån här intervju till exempel, då kan jag bli ganska trött i typ så här 2 dagar. Alltså jag blir helt utmattad och måste vila och jag orkar göra mycket mindre grejer. Så på så sätt blir det ju att man tar den för laget liksom. Så man öppnar upp om det här och sen så får man ju ta konsekvenserna av det.
Och det gör ju enorm skillnad.
Ja, det
tänker jag.
Man hoppas ju det, att det inte är förgäves.
Nej, men det är klart att du gör. Det är ju säkerligen väldigt få som liksom vågar prata om det.
Ja.
Så jag är jättetacksam och vi har spelat in i över en timme nu. Så jag tänker att vi ska börja avrunda. Jag känner att jag har pressat dig tillräckligt hårt. Jag hoppas att jag inte har varit för hård.
Nej.
Är det något du känner att vi liksom har missat nu som du vill?
Nej, alltså jag känner att jag har nog fått ut det mesta.
Du har tömt, vi har gått igenom din story och på något sätt förklarat att det är du som är offret här och inte förövarna.
Precis.
Och det är det jag ville få ut liksom. Så tusen tack för att du har varit här, jättetack.
Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Och jag vill bara önska er alla en fortsatt bra vecka. Och sen så hörs vi ju faktiskt på onsdag igen.